Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig, Henrik Thorsson, och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen till podcasten om valet 24 där vi diskuterar händelser, fakta och personer kring presidentvalet i USA 2024 i november. Det här är 23:e avsnittet faktiskt i vår serie och vi har ju gått igenom alla möjliga saker, åtalen mot Trump, Bidens problem och nu är vi inne på den del som handlar ganska mycket om vicepresidenter, nämligen specifikt Donald Trumps vicepresident. Och jag ska presentera förstås vår expert eller våran kommentator, min medskapare av den här podcasten, Klaus Stolpe. Hej på dig.
Ja, hejsan.
Veckan som har gått har ju varit intressant. Det kom i början av veckan ungefär när vi gjorde förra avsnittet att Biden ligger under i alla battleground states, de här viktiga. Det är tydligt. Det kanske var Pennsylvania och Virginia som han låg minst under. Men övrigt så låg han. Och vi har ju gått igenom Bidens problem. Det finns liksom kritiken mot honom ökar. Och sen verkar det också som att republikanerna kämpar på nu och tar upp fighten, tycker vissa kommentatorer som jag har sett i alla fall. Dessutom så tycks han få mera pengar i sin kassa. Det diskuterade vi förra gången. Hur är det med den biten? Just med pengar, var det här i helgen någonting som kom?
Alltså, då man talar om Trump så talar man ofta om pengar. Eller rättare sagt, man talar om amerikansk politik så talar man ofta om pengar. Men om vi nu säger på Trump specifikt, så på senare tid så har det ju handlat väldigt mycket om de här enorma belopperna som han ska betala efter att han har förlorat några av de här, alla dessa åtal som är mot honom. Mm. Men nu i helgen så kom det ju betydligt mer positiva nyheter för hans vidkommande, för han hade alltså dragit ihop 50 miljoner dollar i samband med sån här jippo som han höll hemma i Florida där i Mar-a-Lago. Det är ju inte små pengar ens i de där sammanhangen.
Men det är för valkassan då? Alltså.
Ja, jo,
precis. Inte för hans skadestånd, nej.
Nej, det är väl nog inte tänkt att han ska använda det till skadestånd. Man vet ju kanske inte med honom, men att det är nog till för valkassan.
Men vilka var det som donerade då, vet man det?
Jo, det var ju en massa gäster som var där då, och ärligt talat så de där namnen sa inte mig så riktigt mycket, men att det var ju sådana superrika typer som hade betalt massor av pengar för att få vara med på någon middag och någon sån här jippoaktigt. Men till exempel om man tar ett sån här konkret exempel då på hur en sån här jätterik människa kan påverka, så den som det kommenterar så att den som fattades av Miriam Adelson, eller Adelson då ifall man vill ha ett svenskt uttal på det. Jag har aldrig hört henne namnet, aldrig hört namnet förr. Men alltså varför var hon intressant? Och jo, därför att det var hon som år 2020 hade gett mest pengar till Trump, men att hon har varit osynlig då hittills. Mm. Och där är det helt enkelt så att i förra valkampanjen så hon och hennes man som sedermera har gått bort, så att de ska ha gett 90 miljoner åt hans valkampanj senast. Mm-hmm. Och jag menar, jag har aldrig hört det där namnet förr. Så att det finns ju en mängd sådana människor som har mycket pengar helt enkelt. Och jag var ju tvungen att kolla för att, i och med att det inte sa mig någonting, men att uppenbarligen så handlar det helt enkelt om kasinopengar från Las Vegas.
Mm-hmm. Okej. Okay. De har vunnit eller de kanske äger
kasinon? Nej, jag tror de ägde. Det var någon sådana som inte sa mig någonting heller. Du vet, sådana Las Vegas någonting.
Ja, just det. Att,
okay. Ja, nej, de hade inte vunnit. Det var, ja, no, de vann på att andra spelade bort sina pengar.
Ja, de vann andras förluster. Så kan man säga.
Ja, men grejen är ju att det är ju så att den här kruxen här, och det är ju det som gör det intressant, alltså inte bara de där pengarna, utan den här Miriam Adelson som hon heter, så hon är född i Israel och liksom värnar om sitt gamla hemland i vått och torrt, så hon är väl kanske lite osäker på vad hon ska satsa pengarna på i nuläge om Trump inte visar något större intresse av att stödja Israel, så vill hon väl inte stödja honom helt enkelt.
Men det har han ju tills vidare visat intresse för. i alla fall.
Ja, för... men alltså inte tillräckligt utrymme tidigare, så höll han ju på med just sånt där som vi säger, såna här symbolhandlingar som att flytta amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem medan han var president och sånt. Och det var såna grejer som inte säger mig så mycket, men att du har ett väldigt stort symbolvärde för andra, gör en markering att det är liksom, det kan, sånt kan betyda mycket för någon människa. Men i vilket fall som helst så 50 miljoner drog de in och det här kan ju jämföras med att demokraterna så hade ju ett motsvarande arrangemang helgen innan och det ser ju nästan ynkligt ut i jämförelse. Jag tror att vi inte ens har nämnt den där saken i förra avsnittet, men det handlar alltså om en happening där både Barack Obama och Bill Clinton medverkar, var de drog in 26 miljoner dollar, och jag menar det är ju en helt otrolig summa det också, självfallet, men att då sen Trump drar in det dubbla så det är klart att det bleknar i jämförelse.
Ja, det är klart, ja. Ja, intressant, vi får se hur pengafrågan utvecklar sig vidare när det gäller den här delen. Antal och räkning och sådant har vi varit inne på också när det är ålder tidigare. Vi har ju pratat med Bidens problem och vissa media talar om the obvious weaknesses of the democratic candidate och så vidare, men att det finns också andra problem. Men det där med ålder tänkte jag bara på, för det var ju en person som var, alltså han som var republikanernas gruppordförande i senaten, han var ju riktigt ute och sa konstigheter, och för han var ju ett snäppet värre, mycket värre än Biden på det viset.
Ja, du menar Mitch McConnell? Jo, alltså han ska ju fortsätta att sitta i senaten, men att nu åtminstone har kommit fram till att inte han ska vara gruppledare mera, för han är ju, han där så hade ju varit under en tid, alltså en hel del sådana konstigheter. Det var för ett tag sedan, och det är nog en tid sedan vid det här laget, men i alla fall så mitt i något anförande så bara blev han tyst ett och tre och liksom fick ju ledas ut ungefär, så att det är det här han, så att han börjar väl inse att klockan är slagen, men att han lämnar inte senatsposten, men att ordförandeposten i alla fall.
Men det är nog intressant att de sitter där och vill inte flytta på sig, och vi har ju diskuterat det med Biden också, att varför har demokraterna inte någon reservlösning och så vidare. Och även i det här fallet, det har blivit en del av deras liv, och de ger dem upp det, så ger de upp sitt liv, men det är konstigt, man borde ju släppa fram nya unga, kan man tycka, eller hur ska man se på det här politiska?
Ja, ett sådana dilemma här är väl att de där partierna är ju så svaga. Det är ju mera sådana här valorganisationer. Jag kommer ju inte ens ihåg på rak arm vem som är ordförande för republikanerna och demokraterna, för att det är ganska oväsentligt. Och då är det ju de här personliga nätverken vi tänker då på. Vi behöver inte ens tala om Biden, utan säg nu någon senator eller någon representanthusmedlem som har suttit väldigt länge, så att de har sina personliga nätverk där på hemorten eller i hemregionen. Och det är liksom, det är ju det här att, alltså det låter lite klischéartat, men osynliga maktstrukturer tenderar att följa långvariga härskare i spåren. Och jag menar, jag tänker på mitt eget land, Finland. Inte var det någon som ifrågasatte att Kekkonen ställde upp i valen 1978, och då började han väl vara gaggi redan, antar jag. Och liksom alla partier av betydelse ställde sig bakom honom. Och jag menar, hur gick det då? Jag menar, han satt ungefär halva mandatperioden den där sista gången, och så konstaterar man att där går ju inte helt enkelt.
De äldres kamp är det fråga om. Det är ju det är det här året. Slaget mellan de äldre.
Jo då, och bägge så verkar nog vilja göra det till en folkomröstning om den andra, helt enkelt.
Ja, det är lite svårt när man sitter i själva glashuset själv. Men vi ska prata om vicepresidenter. Det finns ju två stycken presidentkandidater nu, det har vi konstaterat, och då är frågan, vilka har de som vicepresidenter? Och när det gäller Biden så är det ganska självklart, men det har inte alltid varit så i historien, vad du har berättat för oss, Klaus, att ibland är det nya vicepresidenter som kommer andra omgången, men i år verkar det inte, det lutar väl åt att det blir Kamala Harris om Biden blir president, att hon fortsätter, så långt kan man förstå det. Däremot för Trump är det en gåta, tycker jag, vem, jag tycker han borde redan ha haft en vicepresidentkandidat framme på bordet långt tillbaka. Det kanske inte är så det brukar vara, jag vet inte, men vi tänker att Vi ska höra lite med dig nu vilka det finns, vilka möjligheter det finns och vilka som ligger bäst till och så vidare. Men varför har han inte redan nu en kandidat på bordet sedan länge? Det är ju konstigt tycker jag.
Nej, inte vet jag. Det är inte att, nu kommer jag inte ihåg exakt när de brukar utses, men att det brukar ju vara senare just i och med att själva nomineringen brukar bli senare. Så det är i och för sig svårt att jämföra med ett, så att säga, ett normalfall, men att det här är inget exceptionellt, inte att han att det skulle vara en annan sak om det skulle finnas någon självklar, men att inte ha väl heller Biden utsett Harris formellt sett, så att, så jag menar, där skulle man kanske kunna vara mer överraskad i sådana fall, för att alltså grejen är ju att okej, du sa det redan, men att man kunde ju diskutera samma sak rörande Biden, men att där verkar ju folk åtminstone tills vidare anta att det handlar om Harris. Och sedan följer man med de här skriverierna over there, så är det ju en del snack om vem som ska tänkas bli Trumps barhäst, och Mike Pence blir det ju inte i alla fall, det kan vi ju vara ganska säkra på.
Han som var senast då.
Ja, precis. Det finns ganska många namn som det spekuleras kring helt enkelt, och i och för sig så Trump själv har sagt att han har bantat ner det där till en shortlist, men att vilka som är på den där shortlisten så vet vi ju inte, och som vanligt då så är det en massa namn som nämns i det här sammanhanget, och ibland håller de här tipsen sträck och ibland så blir det någonting helt oväntat.
Han är ju lite klurig, han har inte varit med i debatterna, han håller på med sina rättegångar, han tycks bara vinna fler och fler röster ju mer han håller på med konstigheter. Skulle det ha varit ett problem för honom att hinta om vicepresidentkandidat för tidigt? Skulle det vara en nackdel för honom, tror du? Att det är en risk menar jag. En risk.
Jag vet väl inte, att vill man spekulera kan man ju tänka sig att om medierna börjar visa ett väldigt stort intresse för vem som kan bli vicepresidentkandidat åt honom, så då kanske lite fokus kommer bort från de där åtalen, att de börjar istället skriva om någonting som han inte behöver irritera sig över helt enkelt.
Ja, just det.
Det är på tal om att irritera sig, så att sen då vi får det där namn är klart för oss, så kommer en hel del då typer att säga att så där sa jag hela tiden.
Ja,
det där är en kategori av människor som jag inte tycker om.
Nej.
Men det är ju bara det att jag källar på det, vill man ju fråga. Men det är ju klart att om folk sitter både på sociala medier och spekulerar om allting, så att någon gång prickar det ju rätt helt enkelt. Men de tenderar ju inte att påminna folk om de 9 gångerna av 10 de har haft fel.
Nej, precis.
Bara häromdagen så såg jag en undersökning via The Economist där de hade haft en gallup var både republikaner och obundna ingick, och folk fick ta ställning till ett antal namn, och så fick man då kryssa ifall man tyckte den personen var okej. Eller om man inte tyckte den var okej, eller om man, alltså de ombad inte rangordna dem, så att det är en form av acceptansförfarande man kör med här. Så att jag menar, ta det för vad det här är en undersökning, det finns säkert andra som är minst lika bra, men att det duger nu som exempel i alla fall, för det fanns en del intressanta namn med där helt enkelt. Då plötsligt så var Ron DeSantis i topp på den där listan, och längst ner på listan av de där namnen som ingick så hittar vi då en annan bekanting, Nikki Haley. Hon var den enda som hade så att säga fler minus än plus, som vi säger.
Just, okay.
Det, och det där kan väl, det där ska inte väl, inte tror jag det blir Nikki Haley, för Trump han väl irritera sig på henne, men att Ron DeSantis kan det väl mycket bli, men inte vet jag om jag vill utmåla honom som den absoluta huvudalternativet här för tillfället, men han har ju synt så förstås så väldigt mycket via de där primärvalen, även om man hoppar, man kanske hoppar av i tid helt enkelt.
Men det blir ju en lite avdankad kandidat ifall Trump skulle ta honom, för han är lite borttvättad egentligen på något vis, känns det som. Men
ja, du menar att han var ganska blek i de där debatterna och sånt?
Ja, eller? Och det var ju ett nederlag att han drog sig ur, eftersom han var den förväntade nummer ett av dem. Och han var ju hela tiden nummer ett dessutom.
Så var det ju. Det gick ju inte bra för honom, men att han var väl smart nog att det var kanske lite rädda vad som räddas kan över det hela, känns det som.
Men kan han ha dragit sig just för att han tänkte att han då ligger bättre till? Ju mindre han är med och kämpar mot Trump så kommer han ligga bättre till.
Jo, för han var ju nog väldigt snabb med att uttala sitt stöd för Trump ja. Också. Det var, tror jag vi var inne på i samband med att han hoppade av också. Att han kanske ser tiden an och inte vill smutsa ner namnet sitt, desto mer kandidaturen, desto mer antingen de är avseende på en vicepresidentkandidatur nu eller då om 4 år, för att då, om Trump vinner så kan han ju inte vara med nästa gång i alla fall. Så att,
nej, just det. Men om du skulle sia mellan de här två, de där primärkandidaterna så att säga, DeSantis eller Haley, är valet ganska, och vilken har störst chans så här bara allmänt sett?
Ja, alltså då är det ju nog DeSantis. Mm. Inte kan jag tro att Nikki Haley skulle bli aktuell där. Men
skulle hon ens tacka ja, det tror jag inte.
Ja, det är nog svårt,
tackar man någonsin nej till vicepresident?
Säga. Det är nog svårt att säga, för jag menar det kan ju vara en trampolin till
en
trampolin, ja, där fick vi till det. Ja. Om 4 år sen är det en annan sak att folk verkar ofta tro att den som är vicepresident så blir väldigt ofta president, men att det är ju sist och slutligen inte så himla ofta som det har skett rent historiskt sett, men att det är ju ett sätt att få synlighet i alla fall.
Ja, ibland har det hänt att man har varit vicepresident tillbaka och så har man blivit president längre fram, som i Bidens fall då förstås. Ja, det var ju Trump emellan.
Nixon också.
Så. Ja, Nixon var samma där.
Det finns ju några olika exempel på det där. Men de är inte speciellt många. Så att.
Nej, inte sant. Men vilka andra bestick finns det i lådan då?
Alltså om vi nu utgår från den här artikeln, den undersökningen som The Economist hade beställt från YouGov då, eller varifrån det var, så det är ju inte liksom som någon helig skrift, men att det är ju, som jag sa, det är ju någonting att utgå från, och de som kommer följande då efter DeSantis, så de heter Ben Carson, Greg Abbott, Tim Scott och Sarah Huckabee Sanders.
Okej, okay. Spännande här, namn som man inte känner till. Ja.
Ja, precis, men att de är, om man skulle bo i USA så skulle de vara mer kända, men att den där Carson, så han var bostadsminister i Trumps regering, men det låter ju kanske inte så häftigt, det är ju inte någon av de tunga postarna, men att han är ju känd av helt andra saker, för han torde ha varit den första kirurgen som lyckades operera isär ett par siamesiska tvillingar som var sammanväxta i huvudet.
Oj, okej.
Och jag menar, så bra då, jag berättade, satt i ett sällskap här över påsken och det var en läkare som råkade vara närvarande, men att och hon blev så att, va? Oj då, men så intressant. Hon var mycket mer intresserad av det än av någonting annat jag sa om det där.
Om politiken och så.
Ja, precis, men det är klart att en läkare så tycker ju det eller fattas bara annat, ska jag väl säga.
Men sen kan där, det vara något bra för just med Trump också, att han kan en sån kirurg var till nytta för att få Trump att fungera? Jag vet inte.
Ja, det är svårt att säga. Jag tyckte bara det var intressant om kuriosa. Ja. Men sen är det ju, om vi nu ser då på det här politiska budskapet som denna Carson har, så att han är väldigt konservativ.
Aha, okay.
med sån här aborter och okay. samkönade äktenskap och sånt. Men han trumfar över alla andra, för han har sagt att den där hälsovårdsreformen som infördes under Barack Obama så var det värsta som har skett i USA efter slaveriet.
Okej. Slaveriets upphörande eller slaveriets införande?
Nej, slaveriet som sådant. Alltså, den här killen är färgad, ska jag väl säga.
Ja,
så
ja.
Att,
men oj, vad intressant.
Ja, så att, och det att han är färgad så, det är ju inte helt vanligt bland republikaner, och det gäller ju då också en annan av de här som fanns på den här listan, han som var 4, den här Tim Scott. Hon har man ju varit inne på tidigare i samband med början av de där primärvalen, för att han var ju med där. Men att den här Tim Scott, så det är ju den enda färgade republikanen i senaten.
Är det sant?
Ja, han är den enda som är färgad av dem, och det som ju gör det ännu mer speciellt är ju att han kommer från South Carolina, alltså nere i södern, var alltså ingen av de mer liberala välstånd. Det där är ju intressant på flera sätt, för att sen han hoppade av primärval så stödde han ju Donald Trump istället för Nikki Haley som ju kommer från samma delstat som honom. Hon har ju varit guvernör i South Carolina. Och då tror jag också vi var inne på det här att kan det där ha varit en baktanke med där, att han kanske skulle kunna bli vicepresidentkandidat ifall han helt enkelt satsar på rätt häst. Eller så tycker han kort och gott att Trump är bättre än Haley. Det är det här han... Om vi kollar på lite höja blicken från den artikeln i Economist som jag hänvisar till, och kolla vad varslagningsbyråerna ger för odds, så att där verkar han höra nog till de här verkliga förhandsfavoriten. Det är ganska låga odds på Tim Scott för tillfället, kunde jag notera.
Okej, intressant.
Men vi kan ju se på de andra namnen naturligtvis. Hoppas inte jag tråkar ut folk, men det blir lätt sådär, det blir många namn, men de är ju allihopa ju intressanta på sitt sätt, men den som var tvåa då på, eller alltså av de där.
För Tim Scott var alltså på fjärde i den här mätningen. Ja,
ja precis. Carlson var tvåa och det här han Scott var fyra, men det var Greg Abbott som var där emellan, och han är... Och det är ju igen en sån där som inte är känd för oss, men han är guvernör i Texas, och han är ju säkert välkänd i USA. Men att det som sticker ut rörande honom är att han sitter i rullstol, och det är väl ingenting som varken du eller jag eller någon som lyssnar på det här programmet tycker att det är något unikt eller något sånt. Men att det är ju inte så vanligt bland centrala politiker helt enkelt. Och den här killen, så det där är inget medfött, utan det är en ganska märklig episod, för han råkade ut för en olyckshändelse då han var 26 år. Han var ute och jogga, och så hade det varit storm, och liksom något träd hängde lite löst, och så fick han det där trädet över sig.
Oj.
Han var ju alltså inte ute i stormen naturligtvis.
Men utan efter stormen, ja.
Ja, efter stormen, men att det hade det här han... Det var så kört det där trädet, så han att det är ju otroligt ord, och han kunde för all del ha dött, så att så till vid hade han ju tur, men att det var ju en högst märklig olyckshändelse. Och då surprise, eftersom vi talar om USA, så stämde han ju den här tomtägaren och fick en massa ersättning därifrån, så att han blev väl känd den vägen. Men det var som sagt, det var ju många år sedan det där, så han har ju varit då rörelsehindrad större delen av sitt vuxna liv helt enkelt.
Aj, okej. Men man kan ofta tänka sig att någon som är rörelsehindrad eller har sådana problem inriktar sig på då de svaga i samhället och har sån politik. Men det är inte Trumps bag riktigt direkt, om man tycker.
Nej, det brukar det väl inte vara. Och ärligt talat så vet jag inte om den där killen har profilerat sig speciellt mycket via sådana frågor. Det är ingenting. Han kan mycket väl ha gjort det, men att det är igen det där att de här guvernörerna så känner vi ju inte till så bra, för att de når ju inte över nyhetströskeln här. Mm. Och även om jag tycker ju om att sitta och läsa amerikanska tidningsartiklar, men att det där är... Liksom, det är nog bara ett namn för mig, och att det är den där killen som råkar ut för den där olyckshändelsen. Men att om han är liksom så där superpopulär i Texas eller om han ligger löst, så det vet jag faktiskt inte.
Okej. Men han tycks ju ligga bra till, alltså verkligen.
Jo, enligt det här så verkar ju folk uppenbarligen tycka om honom i alla fall.
Så det är intressant. Men de här är ju personer som inte har ändå drivit någon kampanj eller hållit på så direkt. Så att det är ju mer deras politik då kanske än det med Trump. För han är ju mer än känd för att han skriker och håller på med sitt.
Ja, visst. Men att det är ju, allihopa av de där är speciella på sitt sätt. Carson var den där siamestvillingarna här bort för att han är rörelsehindrad. Scott har man ju stött på här. Scott är ju för att han är färgad republikan och syntes i början av de här primärvalarna.
Jo.
Men då den här, av just de här, ska vi säga, toppnamnen på den här listan, och så kommer vi till hon som är på femte plats, och hon är rätt intressant. Det är Sarah Huckabee Sanders, enda kvinnan här, och faktum är att henne såg man mycket av medan Trump var president. Om man följde med, typ om man, nu menar jag inte att hon kanske syntes i Rapport eller Aktuellt om man såg på nyheterna, men att hon var den minnesgoda kanske, och dels känna till det där, reagera på det där namnet, för att hennes pappa var en sån här central, Mike Huckabee, som är en sån här ganska synlig republikansk politiker, men i tiderna, men den här Sarah Huckabee Sanders, så hon var sån här presstalesman, eller vad det heter, alltså det var hon som höll i de presskonferenserna och kom ut och berättade åt media att jag nu har president Trump bestämt sig eller så.
Han hade ju flera av dem där.
Jo, precis, ja. Men att det där på något vis, det är hon som man kommer ihåg.
Mm.
Och hon fick ju inte foten eller någonting sånt heller, utan hon steg åt sidan.
Ja,
och,
just det.
Och personligen så, jag säger ingenting om hennes åsikter eller något sånt, men att jag charmades av hennes stil, därför att hon var inte någon sån här typ överdrivet snygg eller någonting sånt, och väldigt, väldigt sådär, hon blev inte stressad av liksom tuffa frågor och sånt, och sen så lät det ganska roligt, för hon hade ganska sådär dialektalt uttal, helt enkelt, sådär släpigt. Hon är från Arkansas nere i södern. Alltså det som jag väl borde ha sagt först av allt, att hon är alltså guvernör i Arkansas nu för tiden.
Just det
var
det.
Precis. Därifrån en post som ju bland annat Bill Clinton har haft. Och jag kommer ihåg det där då. Om det kom någon fråga som hon tyckte kändes meningslös. Jag kan ju inte imitera henne, men så att I wouldn't know about that. Då gick hon vidare till nästa, men det var ganska avväpnande. Men att jag såg mycket på CNN den där tiden, så att jag vill liksom i samband med pandemin var hon väl, så att hon på det viset var hon ju i.
Men var hon den som var i sist av dem?
Nej, det var hon inte.
Hon var kanske nummer två eller något sånt där.
Ja, eller om hon till och med var från början. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Men att men i vilket fall som helst, det är hon som jag liksom associerar med de där presskonferenserna.
Men det är ju positiv kanske signal att hon inte blev, han brukar ju avfärda alla sina kollegor, Trump, så det här har han inte gjort det med, och dessutom är hon guvernör och gjorde ett gott intryck på något sätt. Kanske hon ligger bra till då, kan man tänka sig.
Ja, alltså i princip nog, för att hon är ju nog en sån som folk rimligtvis vet vem det är. Så att
och en watchdog, och han behöver ju sådana förstås. Det här avsnittet är alltså vårt 23:e avsnitt. Det är intressant att veta. Det är den 9 april idag, och du som lyssnar kan också lyssna på oss medan du väntar på nästa avsnitt i vår serie om amerikanska presidenter, Mr. President. Det är en kavalkad av alla amerikanska presidenter som finns på samma plats där du hittar den här, och på Apple Podcast och Spotify. Och idag ska vi nämna president nummer 15. Det är, tycker jag, är den president som har det finaste namnet, bäst namn av alla.
Jaha.
Han är född 1791, alltså han är lite äldre faktiskt än de tidigare här. 1868 lever han till, och han är president 1857 till 1861 och heter James Buchanan.
Ja.
Vad kan vi säga om honom? Okänd annars.
Ja, det är ju då ännu en i raden av liksom svaga presidenter där, just före inbördeskriget. Jag nämnde ju om den här hans företrädare då, för Franklin Pierce, att jag ser honom som den sämsta presidenten någonsin, men den här James Buchanan så är ju nog ofta den som landar sist på de här listorna faktiskt, att det är en ganska misslyckad person. Han alltså väldigt svag, helt enkelt, att då sydstaterna bröt sig ut, så tyckte han att de har inte rätt att göra det enligt konstitutionen, men att samtidigt så tyckte han att konstitutionen ger honom ingen rätt att förhindra det.
Han var helt passiv då liksom.
Ja, precis, därför att då, det är ju samband med att Lincoln vinner då följande val, det är då som de där sydstaterna bryter sig ut, medan Buchanan ännu är president. Vi ska komma ihåg att han är president ännu 4 månader efter valet. Man har en längre övergångsperiod på den tiden, så att Buchanan är ju faktiskt den enda presidenten som har sett USA bli mindre.
Ja, just det, precis.
Och det gör ju honom ganska unik. Han är den enda också som har varit ogift, kan man nämna. Sedan en annan grej, att han blev kandidat då för Demokraterna, som då var det dominerande partiet. Så det var ju delvis för att han hade varit på uppdrag utomlands, och han hade liksom inte liksom dragit på sig en massa fiender så vidare, för han hade inte varit med i den här dagspolitiken som så mycket då, under de där åren just innan, helt enkelt. Men ja, att det var inte, fick han ju någonting gjort för att bromsa upp den där trenden mot inbördeskrig. Det fick han ju verkligen inte.
Nej, det var slutande plan. Och trots att han har det bästa amerikanska presidentnamnet som jag tycker någon har, James Buchanan, det är så perfekt, så hjälpte det inte. Han är liksom sämst, eller näst sämst av alla presidenter. Var hamnar han i din lista ungefär?
Nog riktigt där med bottenskrap.
Och det är ett intressant fenomen som vi har tagit upp i den serien, att det är många svaga presidenter och så kommer Lincoln, och det är den vi tipsar om nästa gång. Men James Buchanan, alltså president 1857-61, du kan lyssna ett helt program om honom. Det finns en del att berätta i alla fall, och det kan du höra på totalmedia.com, total med TH. Välkommen dit, och det finns också på Apple Podcast och Spotify. Tack för idag, Klaus Stolpe.
Ja, tack själv, tack själv.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.